Hörs det nu? Vad bra. Fader i himmelen. Tack för att du har ett budskap till var och en som lyssnar idag, Herre. Hjälp mig, Herre, att förmedla det på rätt sätt. Be för dem som är här. Och jag ber för alla de som kommer att lyssna på nätet sedan. Öppna alla hjärtan. Herre, jag ber att alla hjärtan ska öppna sig för att du har en plan för var och en. I Jesu namn. Amen. Ämnet på predikan idag, det är Guds plan med resten av ditt liv. Alltså Gud har en plan med resten av ditt liv. Det spelar ingen roll hur det har varit hittills. Och även om du inte är frälst så har Gud en plan med ditt liv. Jag är säker på att det kommer vara en del som inte är frälsta som lyssnar på det här. Alltså Gud har en plan med ditt liv. Gud vill att alla människor ska bli frälsta. Alla blir det inte, men det beror inte på honom. Han har gjort allt. Han offrar sin egen son så att alla kan bli frälsta om de vill. Idag vänder jag mig först och främst till dig som är frälst eller har varit frälst. Gud har en plan med resten av ditt liv. Hur det har varit kan du inte göra någonting åt. Det får du lämna. Men Gud är god och allsmäktig och har en ny plan för dig. Din situation är unik. Det är bara du. Och det gäller om du är frälst eller inte är frälst. Det är bara du som har det som du har det. Varje människas liv är olika. Det är bara så. Så du är unik och din situation är unik. Men budskapet här, det passar för dig som i många år har vandrat hängivet med Jesus. Det passar dig som är ny på vägen. Och det passar dig som har fallit i synd, misslyckats. Det passar för dig som är besviken både på dig själv och på andra kristna. Gud har en plan med resten av ditt liv. En kärleksfull plan. Alltså Gud älskar dig. Han vet precis hur du har det. Han vet precis hur du har haft det. Han vet allting som du har gjort fel och allting som du har velat göra rätt. Han har plan för resten av ditt liv. Men du kommer inte in i Guds plan med resten av ditt liv automatiskt. Allt är klart från hans sida. Men du måste ta nästa initiativ. Och vad är det för initiativ du ska ta? Jo, alltså det, för att du ska komma in i det Gud vill med ditt liv, så måste du säga: ske din vilja. Ske din vilja, Gud, med mitt liv. Och det är alltså en överlåtelse som du måste ta. Jag tänkte berätta lite grann om mitt liv. För det är alltså, det är vissa steg som man måste ta för att komma in i Guds plan i sitt liv. Det första är att man behöver bli frälst. Och jag, när jag växte upp, första gången jag blev frälst var jag nog 11 år. Jag var på scoutläger och jag blev frälst. Gick fram och blev frälst. Och sen varje gång jag åkte på läger så blev jag frälst. Och sedan så var Billy Graham på Ullevi i Göteborg. Och då blev jag frälst. Och så var det väckelsemöten lite här och var, och så blev jag frälst. Det funkar inte. Varför? Ja, men jag, idag så vet jag varför. När jag var 22 år så sa jag, Jesus, nu får du hela mitt liv. Och så omvände jag mig. Jag omvände mig från... för alltså det var någonting som jag gjorde. Jag sa, nu ska jag sluta röka. Vad ska du omvända för? Alltså Gud måste se att när du vill bli frälst, att du är redo att omvända dig. Det är inte en känsloupplevelse att du bara liksom att en känsla, det var ett härligt möte, det var ett väckelsemöte och det var en härlig stämning. Det funkar inte. Gud vill se, om du menar allvar, så är det att du ska fråga Herren så här: vad vill du att jag ska omvända mig ifrån? Jag gjorde det. Sen är det andra saker som Herren uppenbarat efterhand som man måste omvända sig ifrån. Men det är du och Gud. Det är du och Jesus. Det spelar ingen roll vad människor runt omkring tycker och tänker. Alltså det är ett första viktiga steg. Alltså. Och sedan är det också alltså att det är klart du måste tro på Jesus. Ja, men här i Sverige, i svensk kyrklighet, så har jag haft trosbekännelsen om man tror på Fadern och Sonen och Helige Ande. Och man tror att Jesus dog på korset och uppstod igen på tredje dagen. Och han har tagit alla människors synder på sig. Det frälser inte dig. Utan det som frälser dig, det är när du tror det. När du alltså, och att det trosteget, när du tror på att Jesus tog min synd, så får det alltså konsekvenser i ditt liv. Så att du måste omvända dig och så tro på Jesus. Alltså lita på honom och säga, jag litar på dig Jesus. Jag litar på dig. Och sedan, för det här är liksom början på det kristna livet. För sen är det så att hela livet är det så att du och jag, Gud vill att du ska fortsätta att ta trosteg här i livet. För att komma vidare, komma in i det som Gud vill. Det nästa steget som jag tog, det var... Jag var ju döpt som barn. Mamma och pappa bar fram mig. Och sen konfirmerades jag i Svenska kyrkan och så här. Men så förstod jag, nej, barndopet är inte frälsande, som de säger i Svenska kyrkan. Det är inte frälsande, utan dopet, det är någonting som jag gör. Jag lät mig döpas. Och för att du ska komma in i det Gud vill med resten av ditt liv, så måste du alltså liksom ta de här trostegen, lydnadsstegen, och gå den vägen som Guds ord säger. För det är så här att du kan inte säga så här: jag tror på Jesus, jag vill följa Jesus och så där, men jag bryr mig inte om allt som står i den här boken. Ja, men det går inte, du måste liksom allt. Och sedan så har jag förstått mer och mer hur viktigt det är med att bli döpt i den heliga ande. Det var faktiskt så att när jag sa mitt ja till Jesus där när jag var 22 år, så jag vet bara, Guds ande kom över mig. Det blev något helt nytt. Jag blev döpt i den heliga ande, men jag talade inte tunger. Och så hörde jag talas om att det var en del då som när de blev frälsta så... Och samtidigt som de blev frälsta, eller kanske när de lät döpa sig, så bara plötsligt så bara spruta ur munnen av alla de här konstiga orden då, när de talar i tungor. Och det var inte så för mig. och liksom, så jag brottades länge med det här. Alltså, tills jag fick reda på, men snälla, att bli döpt till den helige ande, det är någonting som när du är frälst, har du omvänt dig och tror på Jesus och låter döpa dig, så har du fått, så får du gåvan att bli döpt till den helige ande. Och det klassiska stället är ju alltså i Apostlagärningarnas andra kapitel, den första pingstdagen. Och så står det så här i tredje versen där då, på andra kapitlet. Tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem. Och de uppfylldes av alla. Och de uppfylldes alla av den heliga ande och började tala främmande språk. Alltså det som jag liksom, för idag så talar jag i tunga. Det är ju så här, alltså när du säger heliga ande, jag tar emot dig. Om det inte, det bara exploderar och du bara strömmar, så är det så här. För att du ska kunna bli andedöpt så måste du börja att tala. Du får börja tala. Hör ni vilken kraft det är nu? Ja, från ovan, visst är det härligt? Och snart kanske det blixtrar och dundrar också. Det är ett åskväder utanför här. Men förstår du, Herren vill att det ska flöda någonting. Men du måste öppna munnen och börja. Oj, vad konstigt det lät. Nej, förstår du? Du har det. Om du har gjort det som Guds ord säger, så är det en gåva till dig. När Petrus predikade på första pingstdagen så fick de syndanöd. Och vad sa Petrus? Omvänd er. Tro på Jesus. Låt er döpas. Då ska ni få den heliga ande, precis som vi har fått. Och inte bara ni, utan alla generationer framöver. Alltså det här är, det är viktigt att komma in i detta. Låt Guds vilja ske med dig, och det är att du ska bli döpt i den heliga ande också. Vi ska gå till ett bibelord här i Hesekiel 47. Det är profeten Hesekiel när han ser en syn utav templet. Och så står det då i vi kan börja i andra versen där. Sedan förde han mig ut genom norra porten och ledde mig fram på en yttre väg till den yttre porten, den som vette mot öster. Där fick jag se vatten välla fram från den södra sidan. Sedan gick mannen med ett mätsnör i handen ett stycke mot öster och mätte upp 1000 alnar och lät mig gå genom vattnet. Och det räckte mig till vristen. Sedan mätte han upp ytterligare 1000 alnar och lät mig där gå genom vattnet. Och det räckte mig till knäna. Ännu en gång mätte han upp 1000 alnar och lät mig gå genom vattnet, som då räckte mig till höfterna. Ytterligare en gång mätte han upp 1000 alnar, och nu var det en ström som man inte kunde vada över. Vattnet gick så högt att man måste simma. Det var en ström som man inte kunde komma över. Och han sa till mig, har du sett det, du människobarn? Och det här är ju alltså ett väldigt tydligt och enkelt bildspråk utav när det gäller den heliga ande, som är alltså vattnet. Och när du blir andedöpt då, så kan man säga att du har börjat plaska med vattnet så det går till anklarna här. Och vattnet, och fortsätter att gå ut. Så, förstår, det finns så mycket mer i den heliga ande som vill att du ska komma vidare och vidare. Men så leder han dig till ett ställe där det är så här. Det är så mycket vatten så att jag kan inte ha fötterna kvar på botten längre. Nu måste jag bestämma mig. Är det jag som ska bestämma i mitt liv? Ska jag fortsätta att leva i det heliga ande, men liksom det, på mina villkor, så att jag styr, jag går dit jag vill? Nej, men alltså Herren säger, ska du som lyssnar här nu idag, och du som lyssnar på bandet, så måste du bestämma dig och säga nej. Från och med nu så är det inte jag som bestämmer i mitt liv. Från och med nu så går jag ut på djupt vatten så att den helige ande får leda mig, föra mig dit han vill. Det är inget lätt steg. Det är så svårt så att de flesta kristna gör inte det. Men ska Guds plan med ditt liv gå i fullbordan, så måste du komma dit och säga nej, nu är det ingenting annat som får styra mig än Guds vilja. Här är jag. Jag är redo att leva för dig och jag är redo att dö för dig. Ske din vilja i mitt liv. Det är alltså så avgörande för att Guds plan, den plan som man har för ditt liv, ska gå i fullbordan. Och förstår du, det finns ingenting bättre än Guds plan. Och när du kommer dit, strömmer den heliga ande för dig dit han vill, så kan det se ut som om det blir bara värre och värre. Det kan vara så. Men det är inte det. Jag menar, Paulus och Silas, alltså, det slutar med när de alltså frimodigt i den helige andes kraft och smörjelse predikade evangeliet, så slutar det med att de blev misshandlade, pryglade, och så fick de sitta längst ner i fängelsehålan med fötterna i stocken där. Och då sa han, men Gud, varför gör du så här med oss? Vi vill ju tjäna dig, men Gud. Nej, läser jag på Apostlagärningarna får du se. Det är så att de prisade och lovade Gud i mörkret där. Slagna, törstiga. Och i fängelset så var det alltså, det var ju många kriminella som var i fängelset där. Alltså de tänkte, vad är det med de här människorna? Vad är det de har? Det var helige andes smörje som har fört dem dit. För detta var det bästa för dem. Det var Guds plan för att de skulle kunna predika evangeliet. Sen så kom det ju en jordbävning så att alla portarna i fängelset öppnades. Och alla fångarna kunde fly. Det var ju mitt i natten. Och alla fångarna kunde fly. Men de var så tagna, påverkade utav den smörjelse, den helige andes kraft som Paulus och Silas hade. Så liksom, de var kvar. Det står ingenting mer om dem. Men jag tror att de blev frälsta allesammans. Och fångvaktaren som visste att sticker fångarna så blir avrättad, så han tänkte just ta livet av sig. Säger Paulus, nej, gör inte det. Vi är här allesammans. Förstår du? Därför är det så här att du ska inte, när du alltså säger ja, ske din vilja i mitt liv, så kanske det plötsligt bara blir värre i ditt liv. Och djävulen vill att du ska börja och klaga och säga nej, ångra mig. nu vill jag gå min egen väg igen, för det så här kan jag inte ha det. Och så säger Herren, nej, det finns inget bättre än min plan med ditt liv. För det är meningen att du ska bära frukt. Elena läste i Johannes 15 här i inledningen, och jag också tänkt på Johannes 15 idag. Om vi går tillbaka till det igen, så säger han från första versen där, Jesus som säger då, jag är den sanna vinstocken och min fader är vingårdsmannen. Varje gren i mig som inte bär frukt skär han bort. Wow. Ja, men det betyder ju så att en människa kan ha blivit frälst och är en gren i vinträdet i Jesus som inte bär frukt. Då skär han bort den. I fruktan. Och vad betyder det? Jo, det betyder att gå evigt förlorad. Alltså. Det är ju fruktansvärt. Men sen så står det så här. Och varje gren som bär frukt rensar han för att den ska bära mer frukt. Ni är redan nu rena i kraft av det ord som jag har talat till er. Förbli i mig så förblir jag i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv utan endast om den förblir i vinstocken, så kan inte heller ni det om ni inte förblir i mig. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom, bär han rik frukt. Till utan mig kan ni ingenting göra. Så att, förstår du, alltså att när du nu, hoppas jag, på något sätt idag fattar alltså ett beslut. Nej, Herre, jag vill ge hela mitt liv till dig. För att jag vet att den plan som du har, och det, varje människa har olika plan framför sig. Men den plan som du, Gud, har för mig, den vill jag gå in i. Jag ger hela mitt liv till dig. Här är jag, Herre. Och det är meningen att du ska bära frukt. Och när du bär frukt så ansar han, skär han alltså, för att du ska bära mer frukt. Var går gränsen då? Måste man leva så helt överlåten för att få komma till himlen? Ja, alltså jag tycker ju det är fel tanke om man ska läsa, hur långt ifrån kan jag vara Guds vilja och ändå få bli frälst och få komma till himlen? Det är liksom lite fel tänk, tycker jag. Men vi ska gå till första Korintierbrevet, tredje kapitel. Och vers 10. Där skriver Paulus då. Efter en ord som Gud gav mig har jag som en kunnig byggmästare lagt grunden, och en annan bygger nu på den. Men var och en bör se till hur han bygger. Till någon annan grund kan ingen lägga än den som är lagd, Jesus Kristus. Om någon bygger på den grunden med guld, silver och dyrbara stenar, eller med trä, hö och halm, så ska det visa sig vad var och en har byggt. Den dagen, alltså domens dag, den dagen kommer att visa det, eftersom den uppenbaras i eld. Och ju vars och ens verk är ska elden pröva. Om det verk någon har byggt består provet ska han få lön. Men om hans verk bränns upp ska han gå miste om lönen. Själv ska han dock bli frälst, men som genom eld. Vet ni inte att ni är ett Guds tempel och att Guds ande bor i er? Så vi ser ju här alltså att Guds plan med resten av ditt liv, det är att frukten i ditt liv ska vara guld och silver och ädelstenar. Men om det inte blir någon sådan, eller om man säger det, och då en dag så ska du på domens dag så ska du få lön för vad du har gjort. Men de kristna som har levt halvt ljumt, ja, man är nära att gå evigt förlorad, ja. Men man kan leva så, och så får man av nåd komma in i himlen, men det blir ingen lön. Allt det du har gjort bränns upp. Det är hö, halm och strå. Eller vad är det står? Trä, hö och halm. Ja, trä, hö och halm. Det är ju sånt som brinner upp. Alltså. Och därför är det så här att det är Gud ser inte till vad du gör. Jag säger det en gång till. Gud ser inte till vad du gör i Guds rike, utan varför du gör det. Vad du har för motiv. Om ditt motiv är Gud, jag vill tjäna dig. Gud, jag vill att all ära ska vara din. Men det är så lätt och det är så mänskligt och så fel att ta till sig äran. Och ser vi både i Bibeln och i kyrkohistorien och i kristenheten runt omkring i världen idag, så finns det så många som när de är använda av Gud. De kanske börjar precis som kung Saul, som var en ödmjuk man med ett hängivet och rätt hjärta. Men så slutade med att han gick evigt förlorad. Och alltså att det är så viktigt alltså att när Gud använder dig så är det Gud som ska ha all ära. Han tillåter inte att någon annan tar åt sig äran. Och då är det att man bygger med trä, hö och halm. Men Gud vill att du ska ditt liv ska vara överlåtet. Ske din vilja med mitt liv varje dag. Jag menar, det är ju Fader vår som är i himlen, helgat var det ditt namn, tillkomme ditt rike, ske din vilja. Så liksom det finns ingen annan väg att du ska komma in i Guds underbara plan med resten av ditt liv. Och det är alltså Gud, ske din vilja. Och då betyder det att hela ditt liv ska påverkas av den här boken. Alltså, det var en man som jag pratade med, det är flera år sedan nu, men han sa att jag ska vara riktigt ärlig mot dig, sa han. Men de elakaste människorna jag känner, de är kristna. Och alltså, Guds ord är väldigt tydligt att det räcker inte att du har rätt teologi. Det räcker inte att du är med i rätt församling eller sjunger de rätta sångerna. Utan det är ju alltså, du ska vara helig. Vi ska läsa i första Petrus brev. Och det här är ju någonting som kommer tillbaka liksom på flera ställen i Guds ord. Men vi tar första Petrus brev, första kapitlet och den 13 versen. Spänn därför bältet om livet och var vakna och sätt ert hopp helt och fullt till den nåd som ska komma er till del när Jesus Kristus uppenbaras. Som lydnadens barn ska ni inte styras av de begär som ni tidigare levde i när ni ännu är okunniga. Nej, liksom han som har kallat er är helig ska ni föra ett alltigenom helgat liv. Det står skrivet, ni ska vara heliga, ty jag är helig. Alltså det är meningen att du ska leva ett heligt liv. Det finns alltså på något sätt en förkunnelse i frikyrkoled och liknande runt omkring i världen. Alltså att en gång frälst så är det klart. Men det är ju inte så. Utan så det måste ju påverka ditt liv på alla livets områden. Det är meningen att du ska leva ett heligt liv. Och det har ju liksom misstolkats och blivit så fel många gånger i kristna sammanhang. Alltså det, ibland har det varit så att om en kvinna klipper håret så syndar hon. Eller om man målar läpparna eller någonting sånt där. Alltså, nej, att vara helig, det är någonting helt annat. Och det kommer inifrån. Men det gäller alla livets områden. Du kan inte vara på ett sätt i kyrkan och sedan så är du på något annat sätt på jobbet eller hemma hos med din fru eller med din man. Jag menar, när du är på jobbet, om du börjar klockan 7 på morgonen men du brukar komma 6:55 istället, så är du alltså, så är du en skam för Guds rike som gör att andra människor som inte är frälsta säger man, ja han är ju frälst och han är ju mer än den där församlingen där och så, men det är en som man inte kan lita på i alla fall. Och han drar sig undan och gör inte sitt bästa hela tiden. Förstår du alltså att så kan det ju inte vara. Det är meningen att det Jesus har gjort för dig och Guds plan med ditt liv. Det är att du ska bli mer och mer lik Jesus för varje dag som går. Det ska påverka ditt sätt att hantera pengar. Det påverkar ditt sätt där du kan, när du sätter dig framför tvn och slår på tvn och så säger den helige ande, du, nej, det här ska du inte titta på. Ja, men jag är så trött, jag behöver en stunds avkoppling. Nej, vad gör man? Man kopplar till djävulen. Och då blir det, har det varit så, det är synd att titta på tv. Förstår du? Man kan alltså, det kan bli så fel. Det är inte synd att titta på tv. Ja? Det kan vara lika mycket synd att lyssna på radio. I så fall. Nej, men det är ju så här. Gud, vad vill du? När du behöver en stund avkoppling. Så nu går jag in i min bönekammare och ber en stund. För det är meningen att vi ska bli lika Jesus. Mer lika Jesus. Och det en dag. När jag har slutfört mitt lopp här nere. Så ska jag få möta Jesus. Och då ska jag se honom i ögonen och säga, nu är jag precis lik dig, Jesus. Förstår du? Men redan här i tiden så vill han att du ska leva ett heligt liv. Och därför är det olika saker som du behöver förändra. Och då måste det liksom, grunden till alltihopa måste vara detta. Ske din vilja. I mitt liv här. Här är jag. Jag tar mig ut där det är djupt vatten så jag inte har koll och kontroll längre. Utan du, helige ande. Och då säger den helige ande: det här har jag väntat på. Det här har jag väntat på. Så bra det blir när jag får leda dig. Tänk så många gånger du i ditt kristna liv har oroat dig och bekymrat dig. Och försökt att lösa de olika problemen du har. Och så har jag varit i dig hela tiden sedan du blev frälst. Jag är din hjälpare. Som leder dig. Som talar till dig. Som påminner dig. Så vill Herren att du ska leva. Och han strök under det med åskan här nu och dundrar och sa: ja, så är det. Jag vill att du ska ge hela ditt liv till mig, säger Herren. För det är det bästa för dig. Det finns inget bättre. Och en dag ska du få din lön. Amen. Jag ber för var en som är här och jag ber för var en som kommer att lyssna på det här. Hjälp dem, Herre. Och hjälp mig. Hjälp oss var en att säga: ditt rike först. Ditt rike först. Och Herre, allt det som har blivit fel tidigare i våra liv, tack att det får kastas i glömskans hav. Och vi behöver inte rota i gamla synder, utan bara säga: ja, men nu är jag här, Herre, och nu får du ta alltihopa. Det får bli som du vill. Tack, Herre, för den välsignelse som du har förberett för var och en av oss. I Jesu namn. Amen. Då lovsjunger vi Herren tillsammans.